Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jag menar, vi är ju vibrationer, vi är ju gjorda av frekvenser, det i, vilket i sig är ju musik. Ja, hela universum är ju musik.
Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anade människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska det bli ändring på, för i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson, som presenteras av Veterankraft och Audi Göteborg. Dagens gäst är musikern Ebbot Lundberg.
Föddes i Västerås. Har varit mellanakt i Melodifestivalen. Har inga barn. Varför? Jaha. Har tävlat i Alla mot alla. Det är en sångare på något sätt. Har programlett ett program för SVT. Ja. Skilde sig efter 20 års äktenskap. Har sagt att jag är otålig och överkänslig och allt annat än lätt att leva med. Jag har uppträtt både i New York och Brålanda. Alltså uppträtt i New York. Jag tror att det är en man.
Ja, du. Jag vet ganska mycket om honom, måste jag säga. Vi har många gemensamma vänner. Ja, det är många. Och sen har jag varit på Åstol väldigt mycket där han bor på sommaren. Då, där han har tillflyktsort, kan man säga att det är också. Så han har ju varit på många konserter. Smitit in gratis, som man alltid gör då. Och ja, vi har väl haft lite så eftersnack. Jag har sovit hos honom också. Jag har fått låna hans hus och bo nere vid, i någon skrubb där.
Pappa är jurist. Mamma var psykolog och mentalskötare. Är inte rädd för döden. Tror på karma. Det är ju en religiös person. Alltså karma är ju... Det är väl buddhistiskt, va? Många säger att X är för snäll. Och X säger att det är X buddhistiska inställning till livet. Som gör att X inte ens dödar mördarsniglar.
Alltså han gillar, han har rätt så bra musiksmak tycker jag ändå. Han gillar 50-talsrock. Och lite så han är lite mer åt dansbandshållet än vad jag är, tror jag. Han gillar i alla fall att digga och vara ganska på lyran ofta. Alltså, men det ska man ju vara också när man går på konsert. Ja, alltså jag vill ju ställa lite frågor och sådär. Jag vet inte riktigt hur många jag ska våga ställa, men prata lite mer om när vi sålde Faktum, han och jag. Då var han utslängd hemifrån just då. Så det är mycket såhär synkronicitet som sker i hans och mitt liv då. Så det kanske jag frågar om.
Hallå, välkommen.
Hallå. Tack.
Han vill inte ha barn, det innebär, ja. Men det är väl ingen ungdom, va? Han har uppträtt i New York. Herregud. Det hade varit roligt att mata in de här uppgifterna inom AI. Nej, men gud, kan det vara... Vad heter han? Som är en jävligt bra artist.
Jöback.
Ska vi ringa på då?
Nu ska vi se. Nu ska jag blunda. Och så har jag skrivit... Välkommen... Peter Jöback eller Ola Salo. Nej! Åh, vilken underbar överraskning.
Det var en kombination av dem. Och några till. Och Bud Spencer också.
Ja. Ebbot. Wow! Fy fan!
Vad har det här du hamnat nu?
Ja. Här flyttade jag... för ungefär 10 år sedan efter en skilsmässa.
Det var ju då vi sålde Faktum, du hade blivit utslängd.
Ja, just det. Jo, vi sålde Faktum ihop vid något tillfälle, någon lördag eller någonting. Och jag stod i centrala Göteborg och sålde utanför ett systembolag. Och jag sa, har du råd med en vinare för 50 spänn så ska du köpa en Faktum. Så jag sålde utav helsike.
Ja, det var du drog in jävligt mycket.
Ja, de in
och jag hade, gick rätt bra för mig också faktiskt.
Det var du och jag och Pagrotsky tror jag som låg i täten.
Var det Pagrotsky som vann tror jag? Eller jag kommer
inte ihåg.
Ja. Jag kommer ihåg, vi låg där i toppen tror jag. Ja. Och du var så här... Jag fattar inte detta, jag har precis blivit utslängd hemifrån.
Jag har sagt det. Ja, men det var det kanske.
Ja, det var det. Fattar du det? Jag har blivit utslängd och jag är fan hemlös. Och
så, ja, men jag var ju det ett tag då.
Det var så jävla roligt.
Det var ju när jag hade träffat en annan. Och så, fy fan. Alltså, var det då? Det har jag förträngt.
Ja, det var också en sån där synk-grej. Alltså, tänkte man, fan.
Sen hade de också gjort en bild av mig som man kunde trä på om man hade problem med socialförvaltningen eller någonting som man kunde se ut som Janne Josefsson hade de i Faktum och sånt.
Herregud.
Men Ebbot, fan vad kul att se dig.
Detsamma.
Det är verkligen, alltså, vi har haft kul ihop och vi har träffats på Åstad där jag har hus och jag har lyssnat på dig och det var ju någon gång komma en båt och vi hade jättekul en tv-inspelning.
Ja, den jag har, herregud.
Men hur är livet då med kärlek och allt?
Alltså jag tycker det är ganska bra, måste jag säga, med tanke på hur alla andra mår.
Ja.
Så det, jag ser att det garva för det är inte roligt, men jag fokuserar bara på musiken och sen får den återspegla det som pågår naturligtvis. Som all konst.
Det verkar ju som den här Soundtrack of Our Lives. De kommer fortsätta i alla tider. Det tar aldrig slut, verkar det som.
Ja, men nu har vi har haft ett uppehåll. Nu gör vi ju en kort, eller det är ju ingen lång turné. Det är en Sverige-turné nästa år då. Men det är ju så här lite kärt återseende. Så jag vet inte. Sen kommer väl alla flyga iväg igen och hålla på med det de håller på med. Jag håller ju på med en skiva och faktiskt släpper en EP idag.
Nej, en egen.
Alltså, ja, den gick ut idag.
Ja. Men hur var det att vara i Spanien här för ett halvår sedan?
Ja, det var underbart. Det var som det var ändå ett tag sedan vi var där. Jag har i och för sig varit där och spelat med Indigo Children då, men jag visste inte att det hade blivit så stort.
Nej.
Det var faktiskt en chock. Och sen också när man var här på Way Out West och tittade ut och man såg hela den här nya generationen som står och sjunger med, då blev jag nästan så där, jag blev lite lipfärdig faktiskt. Eller, det var en märklig känsla. Liksom, det är en otroligt märklig känsla.
Du menar du nästan grät på scenen?
Alltså? Ja, alltså jag var så där, händer detta verkligen? Eller är det... Det var så otroligt surrealistiskt. Och det kan man nästan se på den... från TV4 filmar jag idag så tänkte jag, fan det ser ut, folk måste ju tro att jag är helt väck eller något, för jag ser liksom ut som jag inte den minen. Och det var, jag kände mig så, jag var chockad faktiskt.
Skämdes du över det själv?
Nej, absolut inte.
Det gör du aldrig, va?
Tvärtom.
Men du skäms?
Jo, det är klart att man skäms ibland. Jag menar, men då blir ju också... Gör man bort sig så blir ju ändå det roligt.
Det var väl någon gång när du föll ner från ett tak rakt ner i på en trummis, var det det?
Ja, ja, men det är ju massa sådana grejer. Det har de ju tagit upp alltid så här. Ja, men det är mer så sensationsnyheter som är viktigare än själva. Om man gör någonting som man har jobbat med jättelänge. Och så får man, då är det ofta, hur kändes det att trilla igenom taket?
Jaha.
Ja,
men det är väl
svårt att säga, fyra på morgonen, där var ju Petri Guld.
Ja.
Och det hände väldigt mycket där faktiskt. Jag vet att jag jagade folk efter jag hade trillat ner då. Men jag var ju liksom, det var ju, jag hade ju masonit, glasplitter och blod.
Oh, fy fan.
Jag såg ju inte klok ut, så tänkte jag, vad ska jag göra nu? Jag åker hem, men först ska jag skrämma upp lite människor. Ja. Så gjorde jag det, sprang kring korridoren och tog tag i vissa Frankensteins monster typ. Och sen åkte jag hem, sen var det ingen mer med det. Och sen ringde i hela jävla Sverige, alla tidningar, men de var ju där när det hände, men de kom inte ihåg det.
Om du skulle förklara, om vi säger att det är första gången jag träffar dig, men jag vet att du är musiker, vem skulle du kunna ge en bild av, vem är du när du inte är musiker? Det är klart att du är, det är ungefär som en fråga med journalist, men jag jobbar ju inte som journalist längre, va? men vem är du egentligen? Alltså, vem, vad står, vad vill du?
Jag upptäckte det ganska tidigt. Det var lekskolan, och på den tiden gick man ju till lekskolan. Jag gick 3 kilometer varje dag till lekskolan. Det gör inte en 6-åring nu, kan jag säga. Nej. Det hände ju inte, va?
Var detta i Borås eller Västerås?
Ja, det här är faktiskt när jag flyttade till Askim. Ja. Det här är 1970, fan kan det vara, 1972. Och jag lär mig den lille tecknan utan till. Alltså jag kunde ju Beatles-låtar och sånt också. Men lille tecknan med på varann, och så sjöng jag den och alla garva.
Nej.
Och då kände, fick jag en sån jävla kick.
Ja.
Kände jag, fan, jag kan förändra stämningen i rummet.
Ja.
Så att där är det. Det är just den här grejen att man går in i en atmosfär.
Ja.
Älskar den vara. Jag gillar när den är hotfull och jag är liksom någon annan förutfattad mening om den, eller vad fan det nu är. Men just att ändra atmosfären i ett rum. Att de som är där inne går ut och är i ett bättre tillstånd. Det är mitt ärliga svar. Det är mitt kall på något sätt. Jag älskar det. Jag älskar att diskutera också. Eller jag har upptäckt det. Jag var ganska blyg fram till jag var typ, jag skulle påstå fram till jag var 25, så var jag ganska blyg.
Du, det står ju någonting om dig här som jag känner, det här att du tror på karma.
Ja, alltså jag tror...
Och vad är karma?
Eller karma är väl kanske inte så som man allmänt tror. Ja, du gör så ska du få den snytningen tillbaka. Nej, men det är väl snarare någonting som ligger hos en själv, tror jag. Man vet ju vad man har gjort för blunders. Och vad man inte har gjort och sådär. Och så det är väl att man själv mentalt styr dem, vad ska man säga, det som är karma. Eller man planterar.
Hur definierar man, är det buddhister som pratar om karma eller?
Ja, det är alla möjliga, men jag tror mer att så här, jag tror på förlåtelse någonstans hela tiden. Att det är ändå, du är ju ändå som i en film.
Men karma är väl att det är förutsägbart vad du gör? Alltså att det har man en ting vad du har gjort förr i livet eller förra livet eller något sånt där, eller? Är det inte det?
Alltså det kan ju hänga ihop. Jag skulle inte, om jag hade, låt säga att man skriver ett manus, du har kontrakt på att du ska leva de här liven, 12 liv på jorden till exempel.
Ja.
Sen på någon annan planet eller vad fan det nu är.
Ja.
Det spelar ingen roll, öppen för allt faktiskt. Jag kan inte säga att det inte är så. Jag menar, men man kan ändå, alltså, som sagt, jag tror väldigt mycket på intuition. Och är väldigt så här, brukar alltid ha haft rätt när jag har känt på mig någonting. Det här stämmer inte och det här stämmer inte. Varför gör inte det?
Så du inte sätter ord på det alltid?
Jag kan inte sätta ord, jag kan inte förklara det.
Nej.
Det är ofta så när jag skriver texter också, så här, nu fattar jag vad jag skrev. Men alltså, jag bara låter det vara för det känns rätt. Men just det här med, jag är inte för religion. För religion är ungefär som fotbollslag. Vi tycker så, ni tycker så. Buddhism är ju liksom mer ett recept. Gör inte det här. Eller ja, det är ju egentligen kristendom och alltså alla. Själva budskapet är ju bra. Men
när det blir en institution av det, då blir det inte alls bra. Då blir det,
när kyrkorna byggs.
Då blir det så här mobbningsmentalitet. Ja. Va? Och det tycker jag vi har, nu är det så överallt nästan. Ja. Att alla är grupperingar. Ja, ja. Och så är det bara lite som Shakespeare, mycket väsen för ingenting och missuppfattningar. Ja. Och det, allting är liksom Romeo och Julia lite.
Ja.
Alltså det slutar tragiskt bara för att informationen inte har kommit fram eller ingen, alltså just det man, som vi pratar om kriget som är jättekänsligt. Ja. Jag är inte på någon sida. Jag vill bara veta, vad är det som egentligen händer? Mm. Om jag är ryss till exempel, eller du vet var man växer upp, vad är man matad med? Jag menar, vi har ju alltid varit matade med att det finns en fiende hela tiden.
Mm.
Och jag menar, hade jag varit på den andra sidan, då hade jag ju känt likadant. Och så tittar man på det, om man nu visste allting och såg vad som egentligen har hänt, så skulle man ju bara tycka att fan vad tragiskt.
Jag har ju varit med och granskat katolska kyrkan, islam, vi har granskat Jehovas vittne och den här Knutby och alla de här.
Ja, jag vet.
Det blir ju liksom, det är så hemska grejer som kan pågå i sådana strukturer där det är några få som bestämmer exakt.
Precis, och alla säger, bara följer och de blir liksom helt maniska och det blir någon slags, och det tycker jag nästan är det jobbigaste nu, det är att folk har ju blivit uppskrämda och är jätteuppskrämda. Det är bara att sätta på tvn så är det liksom negativa nyheter hela tiden.
Oh.
Och man tappar ju liksom energin, alla blir liksom energilösa och till slut så tänker man inte rationellt längre, eller det finns liksom inget.
Samtidigt är det viktigt, jag har ju gjort liksom grejer som har varit negativa nyheter när man har granskat och avslöjat och sådana här saker. Men det är ju viktigt att det finns också, va? Det kan ju inte bara vara...
Nej, det går ju inte. Man måste ju rapportera vad som händer, naturligtvis. Men det är ju just den här grejen när jag tänker ofta så här, ibland när jag ser på TV så ser jag liksom, vad säger de och vad visar de för bilder? Och vad det är lite som det här Coca-Cola-reklam, du vet, de klipper in någonting. Fast man ser inte vad det är, men man blir påverkad av det. Och man blir liksom så här, det blir någon slags, jag vet inte, hjärntvättsfunktion. Och det är jag intresserad av, kan jag säga. Jag tycker det är också ett fenomen. Så att jag vet, jag gillar att se detaljer.
Du, det står här också jag fick för mig att det stod att du inte vill ha barn, men du har inga barn. Varför?
Ja, vi var så här, eller ska vara helt här. Vi ville väl inte, vi tänkte aldrig att vi skulle ha barn. Men så tänkte vi så här, får vi barn så får vi barn. Och så fick vi inte barn. Men det var ingen som ville egentligen. Alltså jag har aldrig sett mig själv. Men så tänker jag så här, men vad innebär det? Okej, du skapar ett liv. Och du tar hand om det i livet. Jag kan inte tänka så här, Lundbergsläkten måste gå vidare. Så tänker inte
nej.
Jag har tre bröder som har fixat den biten i så fall. Och jag är gudfar.
Ja.
Men det berör mig inte alls. Jag tänker så här, ja men du har ju ändå barn i vänner eller band eller vad fan. Alltså det är också någon form av relation och ta hand om andra.
Men skulle du vilja ha barn?
Nej, inte alls.
Inte alls?
Nej. Eller hade jag fått ett barn, eller om någon hade sagt så här, låt oss säga så här att det skulle hända min bror någonting, och jag är gudfar, då är det klart att ta hand om honom för min bror.
Men du vill inte bli en biologisk pappa?
Nej, alltså jag har aldrig haft det som målsättning riktigt.
Varför inte?
Nej, jag ser inte det. För mig är musiken mina barn. Alltså det är så här, det är verkligen... Jag tänker inte i de banorna ens. Alltså, det är någonting som... Folk blir sådär, men vadå? Blir på barn? Jag blir så helt jättechockade. Och även min exfru då. Alltså, är likadant. Hon, nej, jag vill inte bara ha barn. Jag har aldrig velat ha barn. Och så har det varit i hennes släktscen. De vill inte heller ha barn, hennes farmor. Det är sådär, och jag menar, okej, det kanske är standard... Men jag vet inte, jag känner
nej,
inte.
Men det är väl,
jag tänker inte på det.
Jag har ju tre barn. Ja. Och för mig är det... Framförallt är det väl nu... Nu lever jag ju ensam också. Jag har haft tre äktenskap och sånt där.
Ja.
Så betyder ju barnen mycket för mig.
Ja, klart. Hade jag fått barn så hade jag gjort allt för det barnet.
Ja.
Det är inget... Så det är inte det handlar om. eller mitt liv, jag går efter någon sån här, det är någon slags inre kompass som jag kan inte sätta fingret på det, och det vill jag inte heller, för det är ett mysterium. Och jag tycker livet, det som är intressant med livet är just att det är ett mysterium, men du har ett mysterium av det. Så har det varit sedan jag var liten. Alltså skattkammare, alltså, det låter ju jättebarnsligt, men det är ändå det som är intressant. Och mysteriet är ändå det som jag vill applicera till mitt liv. Och jag kan
liksom, och så gör du det till musik liksom.
Exakt, för att det är ändå, jag menar, vi är ju vibrationer, vi är ju gjorda av frekvenser, vilket i sig är ju musik. Så att hela universum är ju musik.
Jag kommer på en grej som när du och jag satt på, eller du var på Åst och du kom upp på min altan, eller vad man ska kalla det, min balkong där, vet du. Och så där. Och så, jag vet inte hur vi kom in på det, men du berättar om, jag tror det var i Åmål eller någonting, du hade stannat till vid en... ett café eller någonting, va?
Alltså grejen var det att det finns en kille, eller han lever inte längre nu, han var från Chicago, men han var ju så här, han träffade ju Elvis när han gjorde lumpen, Joe Esposito hette han. Han var till och med i Elvis-filmen.
Ja, ja.
Han gjorde ju sitt namn också, men det var ju lite en gangster sådär. Som liksom tog hand om Elvis och levde på hans, alla tjejer han inte ville ha. Typ. Ja, men, så att han hängde med, det var jag och Tommy Blom från Tages faktiskt.
Tommy Blom, ja, jag minns honom.
Helt underbar människa.
Ja, alltså, vad roligt att höra.
Vi åker förbi Omar för att Joe Esposito är hungrig. Och då hamnade vi på ett Elvis-café. Det här är alltså, det snöar som fan, det är i november tror jag. Och så kör vi in där och då ser vi det här kapellet som ser ut som ett Las Vegas-kapell. Va?
Mm.
Och det öppnar en 2 meter lång raggargubbe då, 70-årsåldern. Och det är liksom Elvis-prylar överallt, så det är en stor bild på Graceland. Vi sätter oss där. Joe Esposito börjar berätta vad som hände natten Elvis.
För han är med där då alltså.
Ja, han berättar för oss vad som hände. Han bodde ju med Elvis i 18 år.
Ja, ja.
Så berättar han, där bodde Lisa Marie, där bodde han, och där bodde jag, och bla bla bla. Så han bodde ju liksom, och då hade Elvis en älskarinna.
Ja.
Som han fick ju liksom, det blev lite för hett då. Så han sprang in på toaletten och fick hjärtstopp. Och så, det här är ju då den historien som jag fick, right in my face.
Ja.
Ja, han försökte ju liva upp. Han kom in då och försökte liva upp honom. Lisa Marie bodde på nedvåningen och visste ingenting.
Nej.
Och så försökte han få liv i honom och berätta om hela den här sekvensen. Och då kommer den här ägaren då till stället.
I Åmål nu?
Ja, i Åmål. Ja, på det här stället.
Ja.
Och säger bara, my wife knows the Rat Pack. Så här, okej. Okay. Eller säger Tommy Blom så här, do you know who this is? It's Joe Esposito. Så här, och då fattar ju han. Och har det hjälpt, du vet. Kommer hon ut. Så här, ska jag ge oss burgare då. Då visade det sig att hans första fru i Las Vegas på Sands, hon var strippa.
Ja.
Och det var även denna filippinskan, eller filippinska amerikansk.
Ja.
De var stripper ihop. Och de var bästa vänner. Så de två har inte sett varandra på 60 år. Joe Esposito och mitt in the middle of nowhere, Åmål. Du vet, och det blir ju gråtfest, va? Du vet, de bryter ihop. Och jag tittar på Tommy Blom så här, vad är detta? Och jag kommer ihåg att jag hade en Nokia-telefon. Jag filmade lite så här, jag har det på film så här.
Ja.
Och sen var det liksom, när vi gick ut så var det ju vindstilla, stormen var över. Och det var en jävla, du vet, solen bara sken på den här sketna Volvo vi hade. Så körde vi iväg helt tysta. Och han skulle på något Elvis-konvent. Och sen skulle jag till med Soundtrack of Our Lives till Berlin. Och jag ska säga hej då till honom. Han tittar på mig i alla fall när jag ska säga hej då. För att jag säger, in case we don't see each other again, säger jag då. Jag knackar liksom innan vi ska skiljas mot då. Jag och Joe är precis, of course we see each other again. And you, och så bara pekar på mig. And you take care of yourself. Så,
har du gjort det?
Nej, men så här, ja, men jag sitter ju här fortfarande. Där är det ju fan 15 år sedan.
Typ.
Det är lite surrealistiskt.
Ja, det är verkligen surrealistiskt. Det är därför kommer jag ihåg.
Och sen dog han. Typ
nej.
Ganska kort därefter. Så jag hade ju in case with all, alltså, ja, hela den här.
Använder du begreppet, om jag frågar dig, säger, är du lycklig idag, Ebbot?
Ja, men lycklig, det är ju ett tillstånd som, jag menar, det infinner sig om du sitter på någon på Flumra i Liseberg eller vad det nu är, eller du har träffat.
Ja, det var väl länge sedan du åkte
på Flumra. Nej, men alltså, det är ju bara, det är ett kort tillstånd, det är inte någonting som jag kan säga att jag eftersträvar. det är mer harmoni och komma i någon slags balans där allting är hyfsat någonstans. Sen har du ju pikar, jag menar, jag har pikar på scen, det är ju, det, för mig är ju det magi och total lycka. Mm. Även om det går åt helvete, för jag väljer ändå att se det ur det perspektivet. Jag kan tycka att det som kanske är misslyckande i andras ögon, som till exempel, vad fan, spelar du på en pizzeria? Du ska ju för fan sitta i någon jävla... Nej, jag tycker inte det är roligt. Mm. Jag har gjort det, men det räcker för mig. Jag upplevde det. Mm. Nästa grej, du vet.
Men alltså, ja. Är det något som kan konkurrera ut det här? Den eufori och lycka som du får när du står på scen när du gör musik?
Alltså jag tycker ju det är någonstans... Det är scenigt för mig. Jag vet inte... Jag har inte hållit på. Jag minns det var då jag var bra i fotboll. Ja. Även ung, typ VM-74-tiden. Då kunde det varit eufori när det var liksom turnering och man gjorde mål. Jag gjorde ganska mycket mål på den tiden.
Vilket lag spelade du i?
Nej, det var GFF.
Ja.
Så det var ju liksom Gais GFF. Det, ja. Den fast jag bodde i, ja. I Askim och kanske inte var en gänget på det sättet.
Men hur ser du på ett sätt fotbollen? Men om man såg liksom finalen nu senast när Elfsborg var nära att vinna och det liksom får avbrutas huliganer och det är liksom uppgjorda matcher, alltså det verkar helt sjukt.
Det är ju inte sport, alltså. Det är ju inte roligt. Jag menar det är lite som politiken också. Det är så här, allting är uppgjort och så ligger det pengar bakom. Någon har blivit mutad hit och dit och det, man bara tappar ju liksom allt. Mm. Det är inte kul.
Var står alltså, du politiskt?
Den frågan har jag aldrig stått någonstans egentligen faktiskt. Jag har bara tänkt så här, det finns bra delar, eller jag plockar de bra delarna, men jag kan liksom inte ansluta mig. Så här tycker jag, idealsamhället, det är att alla gör det de älskar att göra. Då skulle alla vara lyckliga.
Mm.
Så det, och sen vad det kallas, ja, det finns någonting som är ontokrasi i sig som kommer nu, som jag hoppas.
Vad heter det?
Ontokrasi.
Ja.
Det är att allting är i harmoni på något sätt och att det, man utgår ifrån att alla gör det de vill göra och mår alla bra. Alltså att ingen tvingas bli läkare för att man ska vara läkare och att det ser bra ut. Eller att någon, du vet, nu är det, han är misslyckad, han är rörmokare. Vad är det som är misslyckad?
Men det är väl ungefär som att tro på Kalanka.
Ja, men precis. Men vad är det som är misslyckad med det? Alla behövs ju. Alla måste ju hitta sin plats.
Jo, men...
Om man ska flytta världen. Alltså det är ju så här, alla måste ju ändå... Jag kan inte liksom så här labla någonting. Ja, det är sämre att vara det eller sämre att vara det. Det är ju bara någonting vi har blivit hjärntvättade med. Jag menar, om jag... Jag tror bara så här, man ska njuta av det man... håller på med, om man kan.
Mm.
Alla kan ju inte det, men idealsamhället för mig är att alla har sin plats och ingen blir bedömd för det. Alltså, förstår du? Han är bara en sopgubbe. Nej, vadå bara en sopgubbe? Vadå, han fyller ju en funktion.
Men om man tar en sån konkret grej som gör att folk är rädda idag. Det sprängs, det skjuts, det mördas varje morgon nästan när man får läsa. Vad gör vi åt det?
Ja, det är ju en dissonans i mänskligheten som håller på att hända och det är just den här...
Men Sverige?
Ja, Sverige är
ju... Av alla ställen toppar ju det här nu.
Nästan. Jag vet, men vi har ju också blivit ganska ryggradslösa, tycker jag. Och när man tittar tillbaka så här, vi har ju ändå varit ganska... Vi har haft det väldigt bra. Men den här dissonansen, det är ju för att det är en förändring till en ny värld och den är ju inte smärtfri. Det är ju som att föda barn eller någonting, alltså. Nu vet inte jag hur det känns, men...
Vart är vi på väg då? Till något finare, något bättre?
Alltså. Ja, det tror jag. Jag utgår ifrån det. Eller ja, vi borde göra det. Jag menar, vad vill vi? Alla vill väl att det ska bli bättre.
Ja.
Men hur gör vi det?
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work.
shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad är din förklaring till att närmare 80% av de här dåden som sker med skjutning, mord, sprängning och sånt där är närmare 80% invandrarkillar?
Jag tror att det har med hur man... Alltså det här är inte saker som man tar in. Alltså det är ju människor. Vi kan inte bara slänga in människor och slänga ut dem i någon slags... Förut som de är saker. Det är det som är det sjuka. Alltså det är också en grund. Du lägger ju en grund till någonting. Jag menar, herregud, jag vill inte sitta i en barack i 5 år och vänta på om jag ska bo kvar eller inte. Eller som de gör, de slänger ut folk efter 15 år. De har bildat familj. Ja, du har inget tillstånd att bo här för du har inte fått det. Jag menar, och så är det bara, det är som paragrafryttarbyråkrati som är helt... vidrig, ursäkta att ordet, men det är så känslokallt så att det finns ju ingen värme i någonting. Och det är klart att, jag menar, sätt dig själv in i den situationen. Mm. Du har ingenting att göra, så kommer det någon, men du kan bli tjäna snabba pengar. Jag tror fan det.
Mm.
Det är för mycket byråkrati helt enkelt, det tycker jag.
Samtidigt måste vi ha lite kontroll så vi inte bara säger ni alla som vill kommer hit.
Nej, men samtidigt är det också så här. Ja, visst, vi behöver kontroll. Ja, men då blir det ju ett kontrollsamhälle till slut. Så att det är egentligen motsättningar. Det är en så stor apparat och det finns så många aspekter på det. Och media, allt möjligt. Alltså vad man projicerar och vad man... För att det känns som att det är en kraft som vill skapa en konflikt, så känner jag. Alltså, det finns en,
vad är det för kraft?
Ja, det undrar också, för att det... Det är en underliggande kraft. Som, det känns som att den vill ha en konflikt. Och då kanske man får titta lite längre än på ytan. Eller varför kokar det i den här tekokan så mycket? Den kanske är kopplad till ett elsystem. Vad är det kopplat till? Så hittar man anledningen
gör det
till
varför det är. Vad är det för krafter du pratar om? Är det någon...
Nej, men det här det grundar ju sig på att det är en förändring. Alltså det är en stor global förändring som sker.
Mm.
Så att det är den som trycker på. Och då blir det blir kaos. Men det som jag... Mitt i allt det här... Jag blir liksom till och med... Jag kan sitta här nu under intervjun och tänka så här... Är det någonting jag har sagt som tolkas fel? Som kan ju ryckas ut sitt sammanhang? Det vill ju inte jag. Jaha, ja, men det sa jag. Men det var inte i det sammanhanget. Alltså, jag är lite så här... Det skrämmer mig också. Media skrämmer mig lite. Alltså,
gör det?
Ja, det gör det. Alltså, det är just det där... Just den här offentligheten, att man liksom hamnar i ett... oavsett vad fan man än gör, alla kommer ju inte älska en eller tycka att man är bra. Det är ju många som tycker, kolla, det är en jävla idiot. Men du vet, och nu kommer den tröga jävla balotönten eller något. Men du vet så här, eller, jag menar, så kommer det alltid vara och det måste man leva med. Det är ju alltså, det kommer alltid vara en två
Vad är bilden lägen av dig i media då?
Jag tycker att jag vet att jag har inte känt att det har varit negativt. Förutom då när jag trillar genom taket eller gör något så här korkat som jag har gjort. Men jag har gjort så mycket korkat, klantiga grejer, naturligtvis. Men det kan jag tycka, det bjuder jag på någonstans. Men jag ser ju, jag har ju sett liksom under alla de här grejerna nu som har pågått. Så är det ju väldigt många som har blivit uthängda för ingenting. Alltså det är så här... Och det skrämmer mig lite, när man vet vad som har hänt egentligen. Och,
kan du ge något exempel?
Jag kan gå in på, alltså jag vill inte göra det, känner jag. För att eller jag vill inte nämna något namn eller någonting. Nej. Men jag har ändå sett, alltså fan, alltså vilka jävla, och vilka jävla ynkryggar vi säger, alltså i, när det verkligen hettar till.
Handlar det om MeToo eller?
Alltså det är ju lite av varje där faktiskt. Det har ju varit lite olika grejer nu hela tiden som jag anser har skapat en jävligt jobbig konflikt. Och det inte alls varit, just att man inte har haft två sidor som diskuterar, utan det har varit en åsikt hela tiden. Mm. Och så fort det kommer en motreaktion på någonting, då kväsas det. Och det är, antingen är det en, alltså det är chockar. Jag har aldrig sett det tidigare i svensk
journalistik.
Ja, just det, den polariseringen som är nu. Och så tänker jag så här, men vad fan, vad är det här liksom? Det här känner inte jag igen.
Vad har du för drömmar kvar?
Det är väl bara att vara en, vad ska man säga, en energi som hela tiden, eller vara en oas i allt kaos. Det är min önskan att vara det.
Oas i en kaos?
I en öken, eller som har blivit en öken. Alltså en känslokall öken på något sätt. Alltså, och som då förknippas med framgång. För vi blir ju sådär, vi blir ju ganska hjärntvättade. Och, att, och,
men är
man
inte,
teknisk, då är man smart.
Är du inte jävligt flummig?
Jo, det är jag väl i många ögon.
Ja.
Men jag vet inte vad flummigt är. Jag menar, allting är ju en idé och som sagt, jag sa tidigare perspektiv. Jag är en idéspruta slash kallade konst eller flummig, whatever. Så har det alltid varit. Men jag är, som sagt, jag försöker bara vara helt öppen. Det finns ingenting som, om jag ska säga någonting till exempel, ja, det kanske är så. Nej. Jag kan inte säga nej, jag måste ju veta först. Jag måste ju ta reda på det. Jag är nyfiken, that's it.
Men är det inte så svårt när man har varit med om så mycket? Alltså, det jag kommer ihåg också var ju Soundtrack of Our Lives när ni spelade i New York, va? Eller var det Washington?
Ja, det var både och, men New York vet jag.
Ja, ni var med i något tv-program som var det bland det största då.
Ja, det var Letterman.
Letterman.
Fast jag vet inte vad som var störst. Conan tycker jag var roligast. Men,
vi snackade om 20-25 år sedan. Va?
Ja, fast vi gjorde ju slutet också, Jay Leno. Ja. Och när vi höll på just i slutet där, Communion är en av de bästa, viktigaste plattorna.
Men vad kan slå detta för dig idag?
Jag kände så här, mission accomplished. Jag kommer ihåg, det här är helt ärligt. Ja. När vi startade Soundtrack of Lives satt jag och kollade på Letterman. Så tänkte jag så här, så var det någon sån här Deep Blue something. Så tänkte jag, vilket jävla skitband, tänkte jag. Så tänkte jag, fan, jag vill spela på Letterman, tänkte jag. Och då skulle jag vilja dra av Galaxy Gramophone liksom i någon slags upplysningsgrej. Men det blev Sister Surround ändå. Det spelar egentligen ingen roll vilken låt det var. Det är en bra låt också. Mm. Men det tog ju 3 år, så var vi ju där. Det var ju, eller, nej, 4 år. Så att det var ju ganska skönt. Men det var ju projicerat.
Sister Surround, det är den bästa låten.
Ja, men det är en fin rockrökare.
Oh.
Nej, men alltså, men jag kände så här. När jag var där, då kände jag så här. Ja, nu var det klart. Och så skulle vi, du vet, vi skulle ut på massa jävla arenor och management kom in och vi skulle göra det och det och det. Och jag kände bara, nej, det här var jobbigt. Och så hade vi gjort, liksom, vi hade åkt med alla möjliga, vi hade liksom gjort egna grejer och så hade vi åkt med andra band. Och, alltså jag tänkte bara, men det här är en kul odyssé, det är en kul resa, en kul upplevelse. Men jag har aldrig tänkt så att, ja, Mick Jagger, så vill jag bli liksom. Aldrig.
Alltså,
jag beundrar honom.
Har du träffat honom?
Alltså, vi var ju förband till dem 98. Oh. Men jag höll mig på avstånd. De syns som reptiler hela bunten. Man. De har jättestora huvuden med läderhud. Liksom. Men jag kan inte ens fatta hur han kan röra sig som han gör. Det kunde inte ens jag när jag var.
Vad är han nu? 82?
Han är 80, tror jag.
Ja, ja.
Men att man rör sig så, men jag fick ju då inside, han har ju någon jävla kammargas som han laddar upp sig med och så springer han ut och så har han skitmycket energi. Men det är ändå helt...
Vad sa du, vad är det han har?
Nej, men han sitter i någon sån här, du vet, som, lite som Michael Jackson, låg i en syrgaskammare.
Aha.
Eller så här, eller så en apparat och så han, där liksom får någon slags adrenalin. Men ändå, jag tycker det är så här, det är beundransvärt, men det är ingenting som jag... Absolut inte. Jag är Beppes godnattstund snarare.
Ja.
Skulle vilja, ja, vet, flyga i en jävla magisk säng i luften och sjunga liksom.
Ja.
Eller något. Nej, men alltså, jag är där jag vill vara. Jag.
Är det så?
Ja.
Vilken god ställning det är, alltså. Vilken god...
Nej, men jag är det. Jag är fan glad. Jag avundas inte någon, egentligen någonting. Jag tycker det, jag är på en ganska bra nivå. För det är ingen som står och skriker när jag går på gatan, till exempel. Okej, det kommer fram folk så här och tar selfies och så, men jag kan inte börja brå. Nej. Eller jag har inte så här gått omkring med livvakter och tror att jag är någon jävla... Alltså, det finns inte. Det är ändå en skön känsla av att vara anonym. Mm. Även om jag märkte efter Så mycket bättre, då blev jag ju folklig.
Vilka var med där i Så mycket bättre när du var med?
Det var ju Ulf Dageby då.
Just det.
Som jag, men det roliga var, innan, de hade ju ringt mig. Jag kommer ihåg, Lala ringde mig och frågade om jag ville vara med. Jag kände ju inte henne, men hon försökte ju övertala mig. Mm. Jag var nej, då var jag med i Soundtrack. Men efter vi hade lagt ner...
Det är ju tre göteborgare i alla fall. Liksom.
Ja. Nej, men det var rätt roligt. Då ringer till Tio mig.
Ja.
Och säger, du, har du hört att Lill Lindfors ska vara med?
Lill Lindfors,
för att vi hade nämligen pratat, både hon och jag hade tackat nej innan. Och när hon berättade om att Lill Lindfors skulle vara med, då höll på att smälla av. Ja, det är klart jag ska vara med om Lill Lindfors ska vara med. Och då var ju, det är väldigt få personer man är så här starstruck. Mm. Jag brukar inte vara det.
Nej.
Men
det är ett jäkla bra program.
Och så Ulf Dageby, som jag då smsar, kommer jag ihåg.
Ja.
Jag lärde ju känna honom, eller vi började prata om fåglar eller djur. Han är ju ornitolog. Så
men han är inte att leka med.
Han kan jävligt mycket om fåglar. Och så.
Om fåglar, ja.
Ja, herregud. Nej, men han är väldigt intressant. Han är helt rolig. Och sen var det ju lite som att komma in i trollkarlen från Os när vi samlades. Det var också jävligt konstigt. Jag hade ju velat göra att åka luftballong också på min dag, men det gick ju inte då. De kunde inte, blåste för mycket, så ja, jag vet inte, jag tog in Hans Mosesson som en överraskning, men det klipptes ju bort tyvärr.
Yes.
Han var ju ICA-stig i programmet då, kan jag avslöja.
Ja.
Men jag kan säga att det var en av de roligaste momenten, men skitsamma. Nu, men i alla fall, jag hade en magisk upplevelse i alla fall, det måste jag säga.
Hans Mosesson, fantastisk person. Ja. Jag lärde känna honom också. Jag var till och med knackad på hemma hos honom när han var ICA-stig, när vi gjorde om ICA-skandal.
Oh, herregud. Ja.
Men det var en fantastisk person. Alltså. Och jag kommer ihåg, han kom inseglande till Åstol vid något tillfälle. Så tänkte jag, liksom han gjorde det. Alltså, om folk kan känna igen mig, så tänkte jag så här, ICA-stig, liksom, att bli identifierad med det. Alla känner ju till ICA-stig och vill tjata om ICA.
Ja,
det är bara hemskt, va? Men han hade en förmåga att klara det också, tycker jag.
Ja, det är väl så. Jag har ju fattat att någonstans, jag menar, det ni har gått igenom hela eran, eller den generationen, skulle säga, eller det gänget, och sen blir ICA-stig, alltså just man spolar fram storyn fast forward och ser vad som händer, lika med mobiltelefon. Det är ju så här ofattbara grejer, men det är ju ändå livet jävligt roligt på något sätt.
Vad står närmaste tiden för dig nu? Vad är det som är på gång?
Jag håller på med en skiva som jag ska släppa. Och det krockar ju inte. Eller det krockar inte. Men jag gör det under Soundtrack. Som sagt, jag börjar släppa den idag. Egentligen första spåren från den skivan. Vilken är, det är ett ganska stort projekt som jag har hållit på med. Ganska länge egentligen. Och bara låtit det växa. Mm. Sen vet jag inte om jag får ihop det. Men det är min mentala projektion i alla fall. Att jag ska kunna släppa den i april nästa år. Och det är ganska mycket, ett stort omfång av musik då, och det är många, många olika samarbeten också. Det är en person, det är ungefär som en, vad ska man säga, jag ska inte säga magnum opus, men det är ändå, det är en viktig skiva för mig. Alltså,
musik är nästan allt för dig, va?
Ja, det är det.
Det är det.
Men det pågår ju oavsett om jag står med ett band eller det pågår hela tiden. Jag går på gatan som en helt vanlig man och ska dricka mjölk. Och
kan du sjunga när du går på gatan bara sådär?
En lallande idiot. Nej, men det pågår i huvudet. Alltså, jag kan ju liksom så här, jag kan ju garva för mig själv. Bara att titta på människor så här. Alltså, det är som man lägger ljud till vad man ser.
Vad gott att du kom. Och du heter ju inte Ebbot, du heter ju Tobbe.
Torbjörn, ja.
Eller Torbjörn. Ja, och du kallades för Tobbe, så vände du på det, va?
Ja, jag får hela tiden den frågan så här, varför heter du Ebbot? Så, ja, det är Tobbe Baklund. Jaha, det har jag aldrig tänkt på. Eller,
men nu är du ju Ebbot.
Ja, nu blev jag ju det. Men jag har inget emot att de säger Torbjörn eller Tobbe. Eller vad. Alltså, det, jag känner inte att jag egentligen gillar alltså, namnet och innebörden av Torbjörn. Det är det jag är på riktigt. Alltså, det tror jag stenhårt på. Ebbot är min, det är ju mitt lite som... Jag såg faktiskt Bowie-filmen nu igår. Just det att man skapar en figur. Och det blir ju lite så. Det är en projektion någonstans. Du skapar en figur som är på ett visst sätt.
Men du har ju skapat den själv, va?
Ja, ja. Det blir ändå. Ja, men det är ungefär som att du skriver en bok och hittar en figur. Du är den figuren. Eller, jag menar, det är ju ett alter ego någonstans. Men det är inte långt ifrån Torbjörn. Det är det inte. Jag har aldrig, det är inte så att jag går in i en helt annan människa. Utan jag känner ändå... Ja, men det är en del av mig.
Är du kär fortfarande?
Kär, ja, det är jag.
Är det själv eller är någon annan?
Nej, i allt egentligen. Jag vill vara det. Alltså, jag vill ändå se det vackra i allt. På något sätt.
Pastor Ebbot, ja. Tack för att du kom.
Men nu, apropå det med pastor, det var också lustigt.
Ja.
Först var det så här, när det blev ett namn Ebbot. Och så här, ja, det är efter sången Ebbot Lundberg. Tänkte, jaha, 600 stycken som heter Ebbot. Och så nu har de ändrat det till Ebbot är ett anglosaxiskt namn för en from person inom kyrkan.
Alltså, nej!
Ja, ja. Det är ju också helt sinnessjukt.
Vem har kommit på det?
Ja, men det är ett gammalt namn.
Det är det
alltså? Ja, ja. Abbot och Ebbot. Ebbot. En Ebbot var en kyrka, alltså en inom... Ja, det hade inte jag någon aning om.
Nej.
Ser man på mig hur jag hela min approach så är det ju inte så, jag menar det är, man ser ju att det är ganska likt då, det är Broder Tuck istället för stav så har man Mick istället. Sen har man så här Robin Hood så knäktar runt sig som ska fäktas med gitarrerna.
Du, jag skulle kunna sitta, jag kommer ihåg alltså, vi kan ju sitta en hel natt och bara
Nej, men det är skitroligt alltså, jag, som sagt, jag vill bara vara oändligt öppen, jag kan inte, det är svårt för mig att så att välja sida. Jag menar, jag vill bara att det ska vara harmoni. That's it.
Absolut. Men sluta aldrig med musiken.
Ja, nej.
Gör du det så är du död.
Ja, det är klart. Ja, fast det pågår ju. Musiken finns ju där.
Vad ska de spela när du dör?
Vad ska spela? Den låten har inte jag spelat in ännu. Men jag har den.
Du vill att de ska spela en låt som du själv har skrivit då?
Ja, kanske. Ja, det är inte nödvändigt. Faktiskt, jag... alltså, jag kan ju säga något roligt nu, men nej, det finns många roliga. Jag har skrivit, alltså det har inte jag släppt ännu faktiskt.
Du har skrivit en låt som ska spelas.
Men den skulle jag faktiskt. Den är väldigt fin, men den är i huvudet bara nu. Så den är, men den är otroligt fin. Det finns en annan som heter There's Only One of Us Here, men den är 43 minuter och 20. Den skulle i sig passa bra också, för den låter som mitt liv ungefär.
Underbart.
Ja.
Thank you.
Thank you. Alltså det är jävligt intressant. Det känns som att man hade kunnat prata typ lite längre. Men det är ju... Det man drar igång allt det här med att man ska diskutera världsliga saker. Liksom jag tycker det är ganska jobbigt, för jag har alltid varit sån som har hållit mig utanför och varit observatör. Mer än att hoppa in i något sådär. Jag måste veta allting först. Det är ju det som kände jag var lite sådär, det är jobbigt det.
Ja, det var ett möte som naturligtvis är influerat av att vi känner varandra. Men alltså han är ju fantastisk som person, berättare. När han berättar den här historien om han som har jobbat med Elvis, eller alltså det är nästan osannolikt. Det är få människor det händer, men det händer Ebbot. Sådana grejer händer honom, tror jag. För han disponerar sig för att det ska hända. Sen är han ju lite flummig i mina ögon, liksom, jag tar inte ställning där, men det är ju där, han är ju den personen, liksom, han har ju någonting som är där han liksom, där jag kan tycka att det blir lite flum, men det är ett sätt att tänka, att se, att analysera sig själv och världen och samtiden och sånt här. Det är ju en underbar person.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.